When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Välkomna till Brott, skratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Silvia Ingosotti Åkermark och är brottmålsadvokat.
Och jag heter Nina Lövenhjelm, också brottmålsadvokat.
Nu har vi satt igång det nya året ordentligt. Men det är så, jag tycker om när det börjar ett nytt år.
Ja, men det är fantastiskt. Nu får man börja om på nytt.
Ja, och det brukar alltid vara lite, som vi märker, lite lugnare i januari. För många har haft ganska lång semester, framförallt poliser och annat. Och det bygger vårt jobb lite på. Att det pågår brottsutredningar runt lika mycket förhör. Så nu kan man ändå lite så här smygstarta året. Men vi tänkte prata, vi har fått tips eller önskemål. Om att prata om hotbilden mot de olika aktörerna i brottmålsbranschen. Och vi har ju då erfarenhet från alla yrkeskategorierna förutom då polis, män och kriminalvårdare. Men vi tänkte ändå prata lite om det, för det är ju ett viktigt ämne.
Och det har varit väldigt uppmärksammat också alltså förra året, eftersom det var en advokatkollega till oss som blev skjuten. En person som är nära, och särskilt dig då, Silvia.
Ja, men hur känner du rent dina... Hur upplevde du hotbilden mot domare när du var domare?
Ja, men jag upplevde inte den som stor, särskilt stor. Och det tänkte jag ofta på, för det var folk som frågade, men känner du inte orolig så där, när man arbetade som det? Men då, det är ju framförallt egentligen åklagarna som jag kan känna kanske är mest utsatta, eftersom det är ju de som på något sätt de har väckt åtal. Det är de som driver processen mot den tilltalade. Men domaren värderar ju bevisningen. Och det är klart domaren kanske då dömer den här personen. Men det upplevde inte jag som någonting. Alltså, men sen införde man ju också under den tiden jag satt ting. Och åren efter, så innan var ju domstolarna öppna. Det tror inte folk vet. Alltså vem som helst kan ju gå in på en domstol och kolla på rättegångar. För de är öppna. Och då kunde, det fanns inga säkerhetskontroller. Nu finns det, när man går in på en domstol, då är det en säkerhetskontroll. Det är som att gå in på ett flygplan. Så att du måste gå igenom säkerhetskontrollen, måste kolla, för att de vill se då att man inte har någon vapen med sig eller någonting. Jag hade några klienter här förra veckan som hade med sig en slägga. För de ville visa att de hade blivit slagna av släggan. En slägga då, så hade de med sig ett exempel på en slägga, för de ville att... domstolens ledamöter skulle känna då tyngden på en slägga, och den här släggan blev ju tagen då i det var bara väldigt roligt, i den här säkerhetskontrollen. Och vi advokater behöver inte gå igenom säkerhetskontrollen, utan de känner ju igen oss, och vi har ju så advokatlägg. Men det är ju en skillnad att man kontrollerar de som kommer in, och sen är det ju också mycket mer, så var det ju inte förr, utan då kunde ju vem som helst bara gå in, ta med sig en pistol och kanske löpa amok i rättssalen. Och det är ju en stor skillnad. Det kan känna en trygghet över. Och det är mycket mer vakter också.
Ja, men det ändrades bara för 5 år sedan.
Ja, är det 5 år sedan det var?
För jag
kom ihåg att jag... Ja, då var det ju, då var det ju inte då det.
Nej, jag reagerade nämligen över det när jag var åklagare. Jag var engagerad i Jusek.
Ja.
Och då under den tiden, så ibland vissa dagar, så gjorde man då kontroller så här, så man bara, det kom helt slumpvis här, kontroller i olika domstolar. Och jag vet någon gång i Malmö, då hade man tagit, tror jag, 15 knivar i beslag och sånt där på folk. För att vem som helst, man kunde verkligen ha på sig vapen. Och jag vet inte, jag sa ting. Det är ju många år sedan nu. Det är 17 år sedan. Då vet jag att jag diskuterade det här. Jag kunde inte förstå. Jag bara, hur kan det vara så? Och då tyckte några domarna, bara, men vadå? Då, man vill inte provocera fram. Då kommer de försöka ta med sig vapen. Man bara, fast jag vill ju inte sitta i en dom och döma om någon kan sitta på sin pistol. Alltså det, bara, det handlar om en princip. Man ska inte kunna ha det. Och även hota vittnen. Man kan på sig knark. Folk satt ju och drog linor och tog ju allt möjligt knark. Även på toaletter kunde man ju hitta sen. För det kollar de ju inte heller. Kollar ju ingenting. Och alltså folk begår brott även då i domstolen.
Ja, men det kunde jag faktiskt, det kommer jag ihåg när jag var fiskal och alltså ungdomare. Att jag kunde känna en viss rädsla. Mm. Jag var ju i Eskilstuna ett tag och hade väldigt mycket allvarliga brott. Mm. Eller grova brott jag dömde i. Och det kunde man känna en viss oro. Jag hade också en, när jag satt jag ting på en lite mindre tingsrätt i Stockholms innerstad på Gärdet. Den heter Södra Roslags tingsrätt. Och där så var det den chefen, min chef då, chefen över domstolen, han hade blivit utsatt för en fruktansvärd kniv, alltså han hade blivit knivskuren 20 gånger i kroppen då. Det var en person som hade varit väldigt missnöjd med ett beslut och den här personen var ju inte psykiskt frisk och hade klätt ut sig till i ballettkläder som kallas ballettmannen och hade begärt ett möte med lagmannen. Och då hade lagmannen varit själv i rummet med den här personen i ballettkläder och då hade han blivit knivhuggen.
Mm.
Och han överlevde ju då och klarade sig bra, men han hade ju, ja, det var ju en väldigt fruktansvärd händelse och det här fick ju alla domare i Sverige reda på. Men det är ju ett exempel på att man hade man då haft den här säkerhetskontrollen, då hade ju den här personen aldrig kunnat ta med sina kniven in.
Nej, men precis. Och det har ju hänt vissa incidenter just på domstolar. Mm. Men hade ni någonting i
Eskilstuna? Ja, vi hade Eskilstuna en annan. Nej, ja. Vi hade ju ett annat känt fall också i Eskilstuna. Det var inte när jag var där, men det var ju ett vårdnadsärende där den ena parten då, jag tror det var pappan, som hade med sig en sprängladdning, hade satt på sig en sprängladdning på sig själv. Så att under själva förhandlingen då gällande, det handlade ju om barnen då, så sprängde han sig själv. Mm. Och då den här, hans advokat blev av med ena armen sprängdes då, så hon har ju då en arm.
Mm.
Och det är också ett exempel på vad fruktansvärda saker som kan hända om man då, alltså innan man införde de här kontrollerna.
Framförallt är det väl just i vårdnadstvister att det är så mycket känslor inblandat. Ja. För att jag vet, det har ju hänt en del saker mot åklagare. Det var ju det var någon sprängning för många, många år sedan, alltså långt innan jag började som åklagare. Men sen var det, när jag var åklagare, det var en nära kollega till mig som blev satt för, alltså det var, man hällde in, alltså en brandbomb typ i hennes lägenhet. Så hennes lägenhet blev nedbränd, men hon var inte i lägenheten. Och sen var det en annan åklagare som fick en sprängning utanför hennes hus. Det var i västra Sverige och det här var i Stockholm. Mm. Så vi klart pratade ju väldigt mycket om det som åklagare. Och jag kände mig liksom aldrig rädd. Peppar, peppar. Men då. För man pratade mycket om det. Men sen fick jag jobba på internationella åklagarkammaren. Och när man jobbar med organiserad brottslighet så fick jag ju säkerhetssamtal. Så då hade vi... Det fanns inte innan. Det här tror jag det var som hände med min kollega. Vi var assistentåklagare då. Hon och jag, vi gick samma kurser och så. Så jag fick vara väldigt delaktig i allt som hände henne sen efter det här. Men då fick man en säkerhetsansvar. Man hade som sagt inte haft det innan. Och det här, jag tror att man kanske har det på Domstolsverket. Nu har man väl på tingsrätterna, men det hade man inte heller.
Nej.
Och då fick man gå i samtal och lite man skulle tänka. Och det var väldigt nyttigt. Och sen fick jag skyddad identitet och alldeles sekretess. Markering på mina personuppgifter. Och sen hade jag så här också en brevlåda som man skulle inte kunna kasta in något i lägenheten. Jag hade sett titthåll, man kunde se tror jag vad som är kamera. Bara så vissa åtgärder som ändå underlättar. Det är ju svårt. Vi lever ju i ett väldigt offentligt samhälle och framförallt om man har barn. Det kan ju vara väldigt, för då får inte de vara med i skolkataloger om det nu fortfarande finns. Men lite så här, ja, med alla klasslistorna. Ja. För det kan ju vara väldigt svårt för ett barn att acceptera. För de vill ju vara med och man vill kunna bli bjuden på olika saker och vara med i gemenskapen. Men jag tycker där har man ändå tagit vara på det. Och vi hade också en incidentrapportering när man var åklagare som man skulle då alltid... vet rapportera om man märkte något ovanligt. Och, så jag tycker att där har man börjat jobba bra med det. Men advokater har inte haft samma
Nej.
Uppmärksamhet. Men jag började hända lite utomlands tyvärr. Advokat, som i Holland har det varit två skjutningar. Det har varit någon narkotikarelaterad brottslighet där som har varit en stor rättegång. Och det hoppas man verkligen inte ska komma ut. För vi hade ju då som sagt, och det vet man fortfarande, det sitter ju en person nu häktad. Misstänkt som jag förstått var skytten, men om att det skulle ha då med klienter att göra väl inte riktigt på något sätt klarlagt. Men jag tror ändå som advokat att jag tror samtidigt att det kan vara att man riskerar att utsättas kanske för otillbörlig påverkan mer som advokat.
Det tror jag också.
Mer än åklagare och domare.
Kan du beskriva vad det betyder?
Ja, men det är så att man vill påverka en advokat och till exempel att man betalar advokaten att då föra vidare viss information kanske till mer misstänkta som är på fri fot eller till ens fru och man ska då och kanske bryta, stoppa undan en miljon.
Ja, men bryta restriktionerna.
Ja.
Att man agerar som en, vad ska man säga, man hjälper klienter på ett sätt som är förbjudet då enligt advokatetiska regler.
Ja. Och jag har också hört framförallt sådana som kommer från andra länder där korruption är vanligt, att advokater har blivit verkligen utsatta. För, och även hot om att familjemedlemmar, för det är oftast familjemedlemmar man är som mest rädd för. Den yrkesgrupp tror jag som ändå har varit mest utsatt nu är ändå polis som man har sett framförallt varit utsatta för bomber och annat. Men hoppas att det ska fortsätta ändå någonstans respekten för rättsväsendet, för att oavsett om man då begår brott eller är så kallad kriminell, då vill man ändå ha ett rättsväsende som upprätthåller för sin egen familj. Så alla vill ändå ha liksom ett väl fungerande rättssystem oavsett om man är utanför eller inne i samhället. Så har det känts, men jag hoppas att det ska fortsätta, för det är så viktigt att de som jobbar i rättsväsendet inte påverkas då att göra vissa otillbörliga saker, och det gäller även domare och åklagare såklart, men att vi inte är rädda.
Nej. Men det är ju många som inte förstår, som kanske som inte kommer från Sverige, att man inte kan påverka, alltså man har utländska klienter som inte alls vet hur det fungerar och tror att man ska kunna då betala domaren för att, och de frågar mig då, ja men hur mycket behöver du, jag kan betala dig jättemycket pengar om du ser till så att jag blir fri. Jag bara, men det går inte till på det här sättet, och det blir väldigt tydligt att det inte är så i deras länder. Och det här med borgen till exempel, alltså det finns ju inte, okej, det är en annan sak, men du kan inte, vad ska man säga, köpa dig fri. Alltså, du kan inte köpa din advokat, och du kan inte köpa domaren, du kan inte köpa åklagaren på ett sätt som i många andra länder, så är det, det är så det går till. Och det ska vi ju värna om, verkligen. Men jag tänker också, som och advokat är det ju också väldigt, du är ju utsatt, för du är ju i händerna på klienten. Alltså det ska man tänka på, att man ska vara försiktig också hur nära man blir klienten också, för att det är så här. Många klienter är väldigt smarta och kan bli också väldigt nästan farliga för dig själv. Så att man måste alltid hålla dem på en, vad ska man säga, armlängds. Nej, men att man förstår att det här är ju ändå en yrkesmässig relation. Klart man blir närmare andra än så, men du kan ju också bli. Du måste vara försiktig ändå. Och det ska man också tänka på. För många frågar mig så här, men gud, är du inte rädd? Du träffar ju så många farliga personer och sådär. Jag bara, men jag hjälper ju dem. Så att det är ju inte mig de går på och angriper.
Det gynnar ju inte dem.
Det gynnar ju inte dem alls. Sen finns det ju andra exempel. Och man får ju, när vi träffar då klienter själva på häkterna till exempel, då får man ju, då är man ju ensam i ett pyttelitet rum, och då får man ju med sig ett larm alltid. Så att man har det här larmet med sig. Och jag har ju träffat vissa klienter som har varit. Det är framförallt de som är psykiskt sjuka som kan vara obehagliga. Att man vet då, det här är brottsmisstanken, det är kanske en fruktansvärd brottsmisstanke. Sen vet man ju inte om det här är personen som har gjort det eller inte. Men att det är väldigt försvårande omständigheter. Och det är klart att man i vissa lägen kan känna viss oro.
Ja, men det lär man ju sig också någonstans under vägen hantera, men det gäller att inte vara för naiv där.
Nej, men verkligen. Klart. Och det är man ju inte. Alltså, ja. Man tror gott om alla, det gör jag. Alltså.
Men vilket är bra, för det ser de ju, för det är mänskligt. Ja, de känner ju att man visar dem respekt eller inte, och det tror jag är väldigt viktigt, för det handlar mycket om det, tror jag, även om man blir utsatt kanske som, om man är domare och åklagare, och även som advokat, framförallt motparten som kan reagera om man behandlar dem illa, att man inte ska kränka människor. Det är ju väldigt viktigt att man hela tiden har med sig, om du kränker en människa, då är det ju, man ska verkligen tänka på att behandla alla som respekt. Med respekt, och det pratar man också såklart när man är åklagare, man tänker på det. Man ska ju inte utsätta sig själv för fara på det sättet. Att man kan ju ibland vilja vara extra dryg kanske mot någon misstänkt, för man har haft, man kanske har något
i förhöret,
menar du? Ja, men det är framförallt rättegången.
Ja, men exakt,
det är så man möter dem.
Och hur vi också som advokater, hur vi också förhör brottsoffer. Alltså att man gör det är klart man ska ifrågasätta uppgifterna, för det är ju det mycket det handlar om, och tillförlitligheten, om man har sagt olika saker. Men man ska ju alltid göra med, du ska ju vara professionell och ändå, alltså, du ska ju inte, det är ju väldigt viktigt hur du agerar i en rättegång.
Verkligen, och det tror jag man, det ska man jobba mycket med, även om då när man har anställda pratar mycket med dem om det, hur man beter sig i en rättssal, för det är så vi skapar också mer trygghet för oss. Ja. Och jag tror så här, för er som lyssnar och funderar just på att jobba in med brottmål, att hotbilden i sig, för många frågor, men det har ju värde en väldigt, väldigt liten problematik, peppar, peppar. Alltså faktiskt för de flesta, man jämför med om man jobbar med det här. Det är inte det på något sätt som är...
Jag tänker, det är sjukvården, alltså, ja, jag tänker också, alltså, psykiatrin, det är ju den stora socialtjänsten.
Socialtjänsten, ja.
Där har vi de riktigt, alltså, hårt drabbade.
Som kommer mycket närmare, mycket viktigare också, beslut för dem.
Ja, och de som fattar de här inledande besluten om att de händer tar barnen till exempel. Alltså, och just psykiatrin är ju väldigt påtaglig. Det är ju en tuff arbetsplats. Mm.
Otroligt, och det är något man också hoppas man ska värna mer om när man sitter om förebyggande insatser i vårt samhälle, att verkligen satsa på socialtjänsten, för de gör ett oerhört viktigt jobb, men är väldigt utsatta och även arbetsbelastningsmässigt, de har väldigt mycket, och man måste också behålla äldre personal och kompetensen, inte bara låta alla nyxer få de svåra, jobbiga, just familjerelaterade ärenden när det kanske är våld i nära relation. Det är svårt att hantera det när man är så pass ung i tjänst. Man kan ju ha där, för återigen, att sätta gränser mot människor kommer ju också med åldern och erfarenhet. Och det kan man lätt bli uppäten av klienten och bli utbrända, för många av dem jobbar ju stenhårt. Så jag tror att man måste prata om de här frågorna för att inte heller att folk ska få en felaktig bild. För det är ju media återigen, och alla de här skjutningarna, att tro att vi blir utsatta, men vi hjälper människor. De får respekt för oss, för att de förstår att det är vi som någonstans kan reda ut för dem och hjälp, liksom, ge dem verktygen hur de ska kunna hantera vissa saker. Så det är inte det, ska ni inte tveka på.
Och jag tycker också många har, man märker det, att många klienter har ju respekt för alla i rättssalen. Sen kan de ha personliga åsikter, de kanske, det är ju framförallt åklagaren de kanske inte gillar, så att säga. Men det är ju egentligen inte personligen, utan det är ju, man förstår ju själva yrket. Alltså.
Det kan ju finnas åklagare som absolut går över gränsen, ja, och det kan vara bra att prata med dem. Jag vet att jag hade en kollega som gjorde faktiskt det, och så jag tycker inte du ska tilltala min klient som är så ung. Det är första gången han sitter här, det är väldigt onödigt att behandla.
Ja, du gjorde det då?
Nej, det var en kollega till mig. Men jag tycker att man ska som åklagare också tänka på det, men att man kan prata med varandra. Men som försvarsadvokat ska man också tänka på att inte spä på åklagarhatet. Det är ju väldigt onödigt. Utan man kanske förklarar istället rollen, hur åklagare är, att de företräder staten. Det är inte personligt. Men går man över gränsen, då ska man såklart markera för sin klient. För det är inte acceptabelt. Men vissa märken man kan ju ibland spä på det där. Och det vet ju många åklagare reagerar på. Att man spä på ett hat. Och det är farligt.
Ja,
man...
och det är ju det som också blir nu också i rättegången. Att de blir hårdare. Alltså det som har varit väldigt uppmärksammat då i slutet på förra året. Det här att man känner ett... Alltså det är ett slags hat mellan advokaterna och åklagarna i rättssalen. Och att det handlar mycket om att... Alltså vissa klienter då gillar när det blir det här. Alltså,
ja.
Det blir som en fight.
Jag tror domare där lite har försökt komma undan genom att inte kanske vara så aktiva i rättegången. Och det är ju någonting som behövs. Att åklagare, eller inte åklagare, domare styr upp förhandling mycket, mycket mer.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Jag träffade en sån här Queen's Counsel som heter, bland det fina som man kan vara om man är advokat i brottmålsbranschen i England, som sa att, vi pratade framförallt om att det var sexualbrott, men hon sa att domarna där inleder rättegången med att ha typ 10 minuters anförande om så tillåts inte vid förhandlingen och varför. Och där man till exempel ska ställa kränkande och ifrågasätta en fråga, då måste man ansöka om det innan. Aha. Och varför man ska ställa de där frågorna. Och jag tror ändå att, jag hoppas att vi ska komma lite mer dit ändå. Tänk om en domare bara satte sig 10 minuter och förklarade. Och så verkligen, och gick på, alltså, tänk vad det skulle skapa för en helt annan atmosfär i rättssalarna. För som vi har pratat om tidigare så är det ju lite vilda västern ibland. Och man vet ju verkligen hur vissa domare är, och det tillåts att, det ska inte vara så att man ska sitta och kränka varandra som advokater. Åklagare, för jag vet att ibland frågar folk, men gud, blir du inte arg när de är så misstänkta, kan du inte bara känna hat? Jag bara, absolut inte, men jag kan gå igång på andra advokater eller åklagare, där kan jag ju bli helt, känna nästan hat. Nej, men faktiskt, det är ju dem jag bråkar med. Jag bråkar ju sällan liksom med misstänkt eller målsägande, de två är inte de, utan det är ju yrkesgruppen man blir så här, man sitter bara, blir galen för att de gör något som man tycker är helt fel, eller faktiskt.
Mm, det håller jag med. Men jag tänker, när du var åklagare, kunde du känna en rädsla? Så har du något?
Nej.
Nej, du har inte.
Jag har aldrig känt.
Nej. Sättet, eller, nej, utan.
Jag har aldrig, peppar peppar, varit rädd. Det har jag verkligen inte. Jag, nej. Och det var så, det är det man måste behålla, för det är väldigt viktigt att inte vara rädd. Mm. Att inte vara orolig för att fatta vissa beslut. För man är ju samtidigt ganska långt ifrån människan också.
Ja, men personen. Nej, men precis. Och det är ju ofta, alltså, klienterna har ju inte kontakt med åklagaren, utan det är ju poliserna, de som är, ja, utreder brottet under förundersökningen. Det är ju de som man också, advokaten har ju kontakt med dem, och klienten som man träffar. Och de
får en helt annan relation.
Ja, men det, man får ju en relation till dem. Ja. Så det, åklagaren ser man ju ofta först då på rättegången. Första gången. Och det tror jag är en fördel, att det blir på något sätt.
Det är så det ska vara, tycker jag också.
Ja, men för det blir inte den nära. Och sen är det ju såklart att utredarna rapporterar ju till åklagaren och berättar om personen och sådär. Och så tycker jag också är, det är kul att många också utreder de här uppmärksammade målen och sitter ju med på rättegångarna. Det gjorde de i det här jag hade nu här i slutet på förra året. Och sitter ju de utredarna som ändå har jobbat hårt med det här ärendet. De sitter ju med och tittar på rättegången.
Ja.
Och det kan jag tycka är väldigt bra. Mm. Och det är också väldigt kul att de får se då båda sidorna. Mm. Alltså att de får se försvarets sida och sen målsägandebiträdet och sen då åklagaren och med det material de har tagit fram.
Det gynnar ju verkligen, det är lite kvalitativt ju. Man, de lär sig, för de vet de också vad de har missat och inte. Och,
för det är mycket det man går in på. Det här är inte en robust utredning för det här borde man ha kontrollerat och det här gjorde man inte.
Det tycker jag verkligen är bra. Och att man har fått möjlighet till det. I tiden fall, de får ju inte alltid det. Men, för det var ju så märkligt. Jag kommer ihåg när jag var åklagare. De inte, för många år sedan då, så följde de faktiskt inte ofta med. Det blir mer och mer så. Men man bara, de bara lämnade ju. Hade ingen aning om sen. Nej, de fick inte ens domen. Tänker du om ett ärende och så får du inte ens domen. Hur det är. Men det är för att vi är olika myndigheter. Ja. Så man var så för man inte såklart ska få förnära varandra. Men man vill få se resultatet. För det är ju ändå polisen som har byggt upp det också tillsammans med åklagaren. Och i domen så kan man ju också läsa som sagt vad man har missat. För det är därför det tar tid också innan det blir tillräckligt bra utredningen. Det är fortfarande, det finns ju mycket brister. Vilket då kan vara man använder som försvarare. Men som vi pratat om innan också så är ju ändå att många misstänkta så här, de vill ju att det ska vara så bra som möjligt också om de väl ska bli dömda. För att det är inte så kul att bli dömd på en bristfällig utredning och du känner att åklagaren inte påläst. Det är liksom, då får man inte respekt för rättssamhället.
Nej, och man har ju också möjlighet då när utredningen är klar att man kan ju också begära vissa kompletterande utredningsåtgärder. Det är någonting som kallas, man får ju alltid den här förundersökningen och så har man tid för erinran kallas det. Så att man då kan, om man tycker att det är saker som inte har utrett så kan man då som från försvarets sida begära den kompletteringen. Men å andra sidan kan det också vara bra för försvaret då, om det är saker som inte har gjorts. Då vill man ju gärna inte då kanske ska utredas utan att man kan använda dem som ett argument för att det inte är utrett. Och det är ju inte sällan att det blir friande domar på grund av det.
Precis, så jag och en annan kollega, vi undervisar just nu advokater om vad försvarsadvokater kan lära av åklagare.
Ja, men just det, det är han.
Ja, Marcus Bergdahl i Helsingborg är verkligen superduktig. Och det är jättekul för vi har så mycket, vi tänker verkligen lika och mycket där, det har verkligen varit, vi har fått så bra respons på det för att de många advokater tänker inte på man faktiskt mycket man kan lära av åklagare. Och där är ju sådana taktiken när du ska ta upp det här bristerna. För ibland kan det vara väldigt bra att göra en lång erinran och så förklara och då kanske inte åklagaren, för åklagaren har ju inget incitament att man ska lagföra felaktigt att man inser bevis inte. Nej, de vill inte bli rätt.
Tidsaspekten. Alltså,
de har ingen aning. Alltså, de har så många ärenden så de är inte insatta alls på det sättet.
Kanske sitter på rättegången och så bara, oj, det här borde ha gjorts.
Precis. Ja. Och då kan man ju ta upp det. Men som du säger, ibland måste man vänta till pläderingen. Och det tror jag många bland oerfarna advokater, de ger det för tidigt. De säger det i sakfrånsen till exempel. Då hinner de ju läka det. Man inser att nej, det är inte bra. De ska inte hinna läka det där. Alltså, det här är ju, låter ju
kanske... Men det här är strategiskt.
Ja, det är strategiskt. Men därför också är det så svårt. Vi pratar om brottmål. Alltså vad och förstå hur då kommer de vilja läka det till hovrätten eller kommer de tycka att ja, men vi behöver inte läka det heller utan det får bli en ogillad dom. Men det låter som att vi ska vilja förstöra för alla. Det är inte det det handlar om, men det handlar också om att hjälpa sina klienter. För många är det ju oerhört påfrestande att bli utsatt för en förhandling. Att man då kanske kan förhindra det. Alltså redan på, man kan göra mer under förundersökning vad man tror som försvarare. Det är det vi försöker lära ut. Och att man kan ha kommunikation med åklagaren på ett sätt som gör att de, som de uppskattar, för de som sagt har inte full koll, utan de är inte hjälp på polisen, men vi kan juridiken bättre. Alltså inte bättre än åklagaren, men vi kan ju lika bra.
Nej, men det är bra. En polisen. Ja. De är ju inte jurister.
Nej.
Och det ska man ju tänka på. Och det blir ju ganska tydligt ibland i förhör och sådär också, vilka frågor de ställer. De kanske inte ställer de viktigaste frågorna.
Och det måste vi göra då. Ja.
Precis.
Framförallt för uppsåtet, brukar jag säga, när det gäller... Och när det är oaksamhet uppstår. Det är väldigt viktigt. Alltså, de här nyanserna är så viktiga att få fram. Ja, nu har jag hoppas att ni har insett att...
Det är inte farligt.
Nej, vi jobbar med farliga saker. Ja. Men det innebär inte att det är farligt för oss.
Och det är ju en puls. Alltså, det behöver inte leda till någonting. Men det är ju en otrolig... Det är ju det som är kul också. Det måste vi ändå förmedla. Att alltså, gå in i en rättegång. Och det är liksom, det är spänning, det är mycket som står på spel. Alltså det är ju som en, det är ju, man kan ju inte jämföra med teater, men det är verkligen, ja, och man vet inte vad folk kommer säga. Man har förberett sig och så blir det plötsligt något helt annorlunda. Så att det är ju så spännande och kul.
Ja, man tycker om att hela tiden utmanas. Gör ni det? För det måste man. För vill man ha koll och kontroll, då är det helt fel. Nej, och det är också viktigt att veta, tror jag. För att visst märker man, gör ju det, framförallt när åklagare märker många som vill ha koll. Det funkar inte.
Nej.
Utan var med in the flow, om man gillar det.
Vad är nuet?
Ja.
så går det bra.
Och som sagt, hör gärna av er på brottskattochtarar@gmail.com eller skicka till mig och Nina. Vi har ju både då Instakonton och vi har ju på våra hemsidor. Vi finns tillgängliga för vi tar tacksamt emot tips och vi kan också bjuda in oss som föreläsare. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och livepoddar och annat. Så fortsätt lyssna.
Ja, men verkligen. Tack och hej.
Tack.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.